السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأهلا وسهلا بكمنا. Vi fortsätter att gå igenom boken Jawami al-Akhbar av Imam al-Sa'di som vi påbörjade för ett tag sedan. Och det här är den femte lektionen och vi har kommit fram till hadith 11 i den här boken. Och idag ska vi försöka hinna med fyra stycken hadither bi idhnillahi ta'ala. I den första hadithen, som då är hadith 11, så berättar författaren från Muawiya radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Man yuridillah bihi khayra yufaqqihu fid-din." Muttafaqun alayh. Att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Den som Allah vill gott kommer han att ge förståelse i religionen." Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. En väldigt, väldigt viktig hadith som uppmuntrar oss till att studera och att lära oss våran religion. Och att lära sig islam ifrån det bästa som finns. Att studera den islamiska kunskapen är en av de bästa av gärningar som finns. Som för människan nära till Allah subhanahu wa ta'ala. Som stärker människans tro och tar bort shaitan och alla hans onda röster. Och i denna hadith så säger då profeten alaihissalam att den som Allah vill gott kommer han att ge förståelse i religionen. Och förståelse i religionen är här kunskap. Kunskap om islam. Kunskap om vad som är halal, vad som är haram. Kunskap om ens tro. Kunskapen om olika sorters, vad heter det, sira, allt möjligt som är relaterat till islam, till tafsir, till hadith, all form av kunskap. Och när man säger kunskap och talar om dessa hadither som uppmanar oss till att studera islam, så handlar det bara om islamisk kunskap. Du kan inte hämta en hadith som handlar om dygden av kunskap och säga att det här är ett bevis på att man ska lära sig matematik och fysik och historia och kemi. Du får lära dig de här sakerna om du vill. Men det är inte de sakerna som dessa hadither handlar om. Utan när du finner en koranvers eller en hadith som handlar om dygden av kunskap, dygden av ulema, så refererar det till kunskapen inom islam och inte den världsliga kunskapen. Och självklart, den världsliga kunskapen är någonting bra att ha. Någonting som är bra att ha. Men den bästa kunskapen är den islamiska kunskapen. Och det är den kunskapen som dessa hadither refererar till. Och Imam al-Sa'di nämner här att den islamiska kunskapen kan också delas in i det som är, vad kan man säga, nyttig kunskap i sig själv och den kunskapen som leder till nyttig kunskap. Ilm al-wasail. Den kunskapen som är ett medel. Som till exempel vad? Al-Shabab. Vad för kunskap räknas som ett medel till kunskap? Nej, det arabiska språket. Att studera det arabiska språket. Det hjälper dig att förstå Koranen och Sunna. Och förstå vad de lärda har skrivit. Det är ett medel. Och vad som också faller in under det är till exempel grammatik. Arabiska språket, grammatik, sarf och så vidare. Nej. Och de lärda säger att man förstår motsatsen av denna hadith. Att den personen som vänder sig bort från kunskap, inte vill lära sig islam, är en person som Allah inte har velat gott. Så broder och syster, vem vill du vara? Vill du vara från de som Allah vill gott eller de som Allah inte har velat gott? Självklart vill vi alla vara från de som Allah vill gott. Eller hur? Och vad ska vi då göra för någonting? Då ska vi försöka att lära oss denna religion. Att studera denna kunskap. Så att man får insikt och förståelse i sin religion. Och det finns ju många hadither som tyder på dygden av kunskap. Att Allah subhanahu wa ta'ala upphöjer de lärda. Att de lärda är profeternas arvtagare. De som gör profeternas jobb. Att det är de som vägleder folk. Och det är de som allt mellan himmel och jord ber om förlåtelse för. Och att de får belöningen av alla de som följer dem i det de lär ut. Och så vidare. Och vi muslimer är i ett väldigt stort behov av kunskap. Vi finner att muslimerna är 1,6 miljarder. Men vi finner att de lärda, stora ulema, från dessa 1,6 eller 1,7 miljarder är väldigt få. De är väldigt, väldigt få. Yani Allah alam når ens nivån av 1000, av 500. Ska de täcka behovet av 1,7, 1,6 miljarder människors behov av kunskap? Nej. Så behovet av kunskap är otroligt stort. Och att då lära sig om islam och studera islam är, som vi sa, från det bästa man kan göra. Det är sant att muslimer är i behov av forskare och läkare och allt möjligt, ingenjörer. Men vi är i störst behov av du'at, ulema, tulab al-ilm, som kan lära människorna islam. Hur många ulema finns det i Uppsala? Hur många ulema finns det i Sverige? Noll, eller hur? Hur många ulema finns det i Europa? Noll. Alltså riktiga ulema. Så behovet är otroligt stort. Det finns folk som har lite koll, lite studenter av kunskap, folk som förmedlar vad de lärda har sagt. Men riktiga ulema, Allah alam, de är inte många. Och aldrig tror jag att kunskapen, den islamiska kunskapen, har varit så lätt tillgänglig som den är idag. Aldrig någonsin i hela islams historia har kunskapen varit så lätt tillgänglig som den är idag. Du kan sitta hemma och lyssna på alla världens ulema. Och allt det de någonsin har spelat in. Ajib, eller hur? Och du kan ladda ner vilken bok du vill. Subhanallah. Yani otroligt lätt. Inte bara för länge sedan. Om du pratar med äldre människor från vissa av era hemländer, så kommer de att säga att vi hade en Koran i hela byn. En enda Koranbok i hela byn. Vill du lära dig Koranen, du fick gå till Koranskolan och skriva ner, skriva av. Och din Koran var det som fastnade i minnet. Det här är lyx, mashallah. Varje person av oss kanske har 3-4 stycken hemma. Som Allah och Alam ofta vill läsa dem. Och så vidare. Så alhamdulillah, kunskapen är lätt tillgänglig. Och det här är också någonting som profeten Muhammed berättade om, alayhi salam. Att från domedagens tecken är att pennan kommer att vara aktiv. Folk kommer att skriva mycket. Men samtidigt så kommer Allah att ha de lärdas liv. Och okunskap kommer att bli utspritt bland människor. Nah. Vi går vidare till nästa hadith. Ska se om jag kan sätta fast den här grejen. Och det är en hadith som då berättas från Abu Huraira radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. Här så sa profeten alaihissalam att den starka troende är bättre och mer älskad hos Allah än den troende som är svag. وفي كل خير, men det finns gott i de båda. احرص على ما ينفعك, var mån om det som gynnar dig. واستعن بالله ولا تعجز, och sök hjälp hos Allah i detta. Och var inte lat. Och om du drabbas av någonting, så säg inte då: om jag ändå bara hade gjort si och så, så skulle det ha blivit på det här sättet. Utan säg istället: qaddar Allah wa ma sha fa'al, det här är det som Allah har bestämt, och han gör vad han vill. För om du säger om så kommer du att öppna dörren till shaitan. Och denna hadith finns i Muslim. I denna hadith så säger profeten alaihi salatu wassalam att den starka muslimen, al-mu'minul qawi, den starka troende, är bättre och mer älskad hos Allah än den svaga. Så man förstår av denna hadith att alla muslimer inte är likadana i sin tro. Vi har någonting gemensamt, vi har våran tro. Men ens iman, den här tron, kan vara stark och den kan vara svag. Så folk är olika i sin iman, folk är inte samma. Eller hur? Och därför finner vi också att i paradiset finns det olika nivåer. Alla människor i Jannah är inte på samma nivå. På samma sätt som folk i dunya inte är på samma nivå. Har vi samma iman som Abu Bakr? Har vi det? Nej. Så att folk har olika styrka på sin iman. Och här säger då profeten alaihi salam att den mu'min, den troende som är stark i sin iman, är bättre och mer älskad hos Allah. I den här hadithen så bekräftas det att Allah subhanahu wa ta'ala tycker om vissa människor mer än andra. Och att vissa människor är bättre än andra. Och att Allah subhanahu wa ta'ala älskar, från Allahs sifat, från Allahs attribut, är att han älskar. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Som Allah säger att de troende är som starkast, eller älskar sin Herre mest. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدَّا. Att de som tror och gör goda gärningar kommer ar-Rahman, den barmhärtiga, att ge kärlek. Så Ahlus Sunnah wal Jamaa bekräftar att Allah subhanahu wa ta'ala älskar. Allah älskar vissa människor, vissa platser, vissa tider och vissa gärningar. Och Allah subhanahu wa ta'ala hatar också vissa människor, vissa saker, vissa platser och vissa gärningar. Och om man har förstått detta, att Allah älskar och att Allah hatar, då borde man vara mån om att försöka göra de saker som leder till att man får Allahs kärlek. För den som får Allahs kärlek kommer inshallah att bli förlåten. Kommer inshallah att gå in i paradiset. Kommer inshallah att vara från Allahs awliya. Allah kommer att stärka honom och skydda honom. Så människan ska alltid sträva efter de saker som leder till Allahs kärlek. Och Allahs kärlek uppnås med tro och goda gärningar. Det räcker inte med att säga att jag älskar Gud och sen tro att Gud älskar dig. Du måste också göra dig förtjänt av denna kärlek. Det finns icke-muslimer som säger att de älskar Gud. Men frågan är, älskar Gud dem? Gör han det? Nej, det gör han inte. Så det räcker inte med att man säger att man älskar, utan man ska försöka bli älskad. Det är viktigt. Att försöka få Allah subhanahu wa ta'ala kärlek genom att göra de saker som han tycker om, de saker som han är nöjd med. Så här säger då profeten alaihi salam att den troende som är stark är bättre och mer kär hos Allah. Stark, betyder det här stark i sin tro, eller kan det också betyda stark i kroppen? Att man har mycket muskler. Ja. Man är välbyggd. Hadithen, Allah alam, betyder först och främst stark i sin iman. Det är det som den först och främst refererar till. Men det är också bra att vara stark i kroppen. Det är inget fel med det. Det är inget fel med att vara stark i kroppen, för styrkan i kroppen kan hjälpa dig att utföra gärningar som alla tycker om. Till exempel en person som är jättesvag i kroppen kanske inte orkar att stå och be, han kanske inte orkar att stå och be under en längre tid. Han kanske inte orkar att fasta långa dagar. Han kanske inte orkar att gå när det är hajj och så vidare. Eller hur? Så den kroppsliga styrkan är också viktig. Hälsan. Den hjälper dig att bli en starkare muslim. Men sen finns det tyvärr de som har gått till överdrift. Och säger okej, det är bra att gymma, det är bra att träna. Och så går de på gym och de tränar. Och de glömmer bort den islamiska delen. Kunskapen, att jobba på sin iman. Utan att jobba på sin sixpack och sina axlar och sina armar har blivit viktigare. Och då har man tyvärr vänt på saker och ting. Eller hur? Man måste ha en balans. Gå ut och promenera, gör armhävningar, gör sit-ups. Gå och träna någon gång om det är på ett ställe som är halal och så vidare. Men låt inte gå till överdrift. Så vissa människor blir besatta av den här träningen. Det blir som en ny religion för dem nästan. Dag in och dag ut. Bara träna, träna, träna. Och så vidare. Jahamukallah. Ja, och sen säger då profeten al-Islam att den troende som är stark är bättre och mer älskad hos Allah än den troende som är svag. Så man förstår också av denna hadith att det finns troende som är svaga. Och det är också viktigt att bara för att man är svag i sin tro, det händer ibland att man faller in i en svacka i religionen. Man blir svag, man blir daif. Man kanske inte vill gå till moskén, man vill inte gå på dars, man kanske raka skägget. Det är någonting man blir svag i. Det händer, eller hur? Man gör saker som är haram och man känner sig helt värdelös. Det betyder inte att khalas, du har lämnat islam, du är inte muslim. Nej. Du är en mu'min, men du är en svag mu'min. Och du är kanske en syndare. Så man ska inte bara säga, nej khalas, jag är värdelös, jag är hycklare, jag hör inte hemma i islam, jag håller mig borta. Nej. Utan kämpa för att komma tillbaka. Till att försöka höja din iman. Och bli en starkare muslim. Och det här, när man har förstått det här, att det finns starka muslimer och svaga muslimer. Iman kan vara stark, svag. Då måste man ju också försöka förstå vilka är de saker, orsaker som gör att man blir starkare i sin tro. Och vilka är de orsaker som gör att man blir svagare i sin tro. Så att man kan försöka sträva efter de saker som stärker dig. Och hålla sig borta från de saker som försvagar dig. Och det här är någonting vi har tagit upp i andra föreläsningar. Vad som stärker din iman. Vad som försvagar din iman. Vi har även tagit upp ämnet om vad som ger dig Allahs kärlek. Och så vidare. Och det kan inshallah gå tillbaka och lyssna på hemsidan. Och sen så säger profeten al-Islam någonting väldigt viktigt. Ihris ala ma yanfa'uka. Mashallah. Ihris ala ma yanfa'uka. Om ni går härifrån idag och det här är det enda ni har lärt er, så har ni gått härifrån med en skatt. Ihris ala ma yanfa'uka. Var mån om det som gynnar dig. Om ni lämnar moskén idag, det här är det enda ni har lärt er, så har ni lämnat den här sittningen med en skatt. Ihris ala ma yanfa'uka. Lägg vikt, betona och var mån om de saker som gynnar dig. Och här, mashallah, måste vi också reflektera. De saker som gynnar oss är de saker vi ska vara måna om. De saker som gynnar oss i religionen. Och även de saker som gynnar oss i våra världsliga angelägenheter. Och då kommer vi till frågan, vad är det för saker som gynnar oss i religionen? Vad skulle ni svara på det? Vad är det som gynnar oss i religionen? Ja, men generellt. Om någon säger, men hur kan jag skilja på vad som gynnar mig och vad som inte gynnar mig? Det är ett enkelt svar egentligen. Vad? Nej. Ja. Vad är det som gynnar oss? Då får vi kolla, de saker som gynnar oss är de saker som Allah har uppmanat till. Och de saker som profeten al-Islam har uppmanat till. Det är de saker som gynnar oss i religionen. Och de saker som varken Allah eller hans profet al-Islam har uppmanat till gynnar oss inte i religionen. För att profeten Muhammed alaihissalam har inte lämnat någonting. Det finns inget gott han kände till förutom att han har förmedlat denna sak. Och det finns inget dåligt han kände till förutom att han har varnat för denna sak. Så det finns ingenting gott som det inte står om i Koranen och Sunna. Utan allting gott som islam har uppmanat till finns i Koranen och i Sunna. Och om det inte står i Koranen och Sunna så är det ingenting gott och ingenting som man ska eftersträva. Taib. Så var mån om de saker som gynnar dig. Då har vi förstått de saker som gynnar oss är de saker som Allah Azza wa Jal eller hans profet har uppmanat till. Och då kommer vi till nästa viktiga punkt. Hur ska vi känna till de saker som gynnar oss? Med kunskap. Du kan inte veta vad Allah uppmanar till och vad profeten Muhammed alaihissalam uppmanar till utan kunskap. Förstår ni? Där förstår man också återigen vikten av kunskap. Ihris ala ma yanfa'uka. Var mån och lägg vikt på det som gynnar dig. Vi sa i religionen och också i världsliga saker. De saker som gynnar dig i din dunya. Till exempel att sova 15 timmar om dygnet. Är det något som gynnar dig? Att spela tv-spel hela natten. Är det något som gynnar dig? Ja? Nej, det gör det inte. Att sitta och snacka goja med kompisar. Det gynnar det inte. Och så vidare. I dunya. Och inte i religionen heller. Kanske till och med skadligt. Så att det finns vissa saker i dunya som inte alls gynnar dig. Vissa arbeten, vissa utbildningar, vissa sysselsättningar, fritidsaktiviteter och så vidare. De här, undvik dem. Håll dig borta från dem. Det som inte gynnar dig, kallas, lämna det. Och samma sak när det kommer till arbete. Var mån om det arbete som gynnar dig. Den inkomsten som gynnar dig. Och håll dig borta från den inkomsten som kommer att skada dig. Vad är det för inkomst som skadar människan? Det som är haram. Det är skadligt. Profeten Muhammed alaihissalam han sa en kropp som har vuxit upp på haram, som har livnärt sig på haram, kommer att gå till elden. Eller elden är mer berättigad till denna kropp. Så därför ska man vara väldigt försiktig med vad man jobbar med. Vad är det man tjänar? Och sen vad är det man spenderar sina pengar på? Så var mån om de saker som gynnar dig. Och sen kanske någon undrar vad det är som gynnar mig i dunia. Det får du själv kolla in i. Folk är olika. Folk har olika viljor. Folk har olika intressen. Folk dras åt olika yrken och så vidare. Och det är svårt att du kommer att fråga en lärd person. Vad ska jag studera? Vad ska jag jobba med? Det får du själv kolla på. Vad som känns rätt för dig. Och vad som är i enlighet med islam som är halal. Och profeten alaihissalam säger här. Ihrifs ala ma yanfa'uka. Var mån om det som gynnar dig. Att vara mån betyder inte bara att man sitter på stolen och man säger att jag är mån om att dyrka Allah, jag är mån om att inte synda, jag är mån om att göra bra saker. Och sen så sätter man det inte i verket. Det är inte det som menas. Utan jag är mån, jag vill, jag försöker. Och då eftersträvar du också att implementera de här sakerna, att sätta dem i verket, i handling. Förstår ni? Du är mån om att gå till Jannah. Vad gör du då? Då kämpar du för att komma till Jannah. Du sitter inte och rullar på tummarna. Du ber sunna, du fastar sunna, du gör mycket dhikr, du gör mycket toba och så vidare. Eller hur? Så det du är mån om måste du också eftersträva. Och tro inte att det bara kommer att komma till dig av sig själv. Och tro inte heller att du kan uppnå det som du är mån om utan Allahs hjälp. Och därför så sa profeten alaihi salatu wassalam wasta'in billah. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Var mån om det som gynnar dig och sök Allahs hjälp i att uppnå det. Och det är en jätteviktig punkt att man inte ska förlita sig på sig själv. Tro inte att du själv kan ta dig in i paradiset. Att du själv kan rädda dig själv från elden. Du kan inte göra någonting utan Allahs hjälp. Om Allah lämnar dig ett ögonblick så är det kört. Och därför så ska man alltid förlita sig på Allah subhanahu wa ta'ala. Varför tror ni att vi säger Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in? Endast dig dyrkar vi och endast din hjälp söker vi. Att söka Allahs hjälp faller in under dyrkan. Så varför säger man ändå att endast dig dyrkar vi och endast din hjälp söker vi? De lärde sig för att du skulle inte klara av att dyrka Allah om det inte är med Allahs hjälp. Som sahaba sa när de arbetade hårt. Laula Allah mahtadaina wala sumna wala salaina. Om det inte vore för Allah så skulle vi inte vägledas. Vi skulle varken be eller fasta. Subhanallah. Så allting som man gör ska man söka Allahs hjälp i. Och därför så finns det en väldigt vacker hadith där profeten Muhammad alaihissalam tog Mu'ad ibn Jabal i handen. Och han sa, ja Mu'ad, wallahi, jag älskar dig. För Allahs skull, jag älskar dig. Lämna aldrig dessa ord efter bönen. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Lämna aldrig dessa ord efter bönen. Att du säger, oh Allah, hjälp mig att minnas dig, att vara tacksam mot dig och att dyrka dig på bästa sätt. Väldigt fin dua som du ska säga efter varje bön. Och Allah, hjälp mig att minnas dig, att vara tacksam mot dig och att dyrka dig på bästa sätt. Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husnu ibadatika. Och det finns också en hadith som sa att man kan säga den här duan när som helst. Inte bara efter bönen. Brukar ni säga denna dua? Nej, Ikhwan. Brukar du säga det? Alhamdulillah. Väldigt lätt. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Och jag lite dhikr sen. Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husnu ibadati. Och biidhnillah, Allah kommer att hjälpa dig. Wasta'in billah. Så man ska söka Allahs hjälp i det man gör. Dag och natt. Även om det är goda gärningar, så sök Allah subhanahu wa ta'alas hjälp. Säg Allah, hjälp mig i detta. Bismillah. Jag har också att söka Allahs hjälp. När du säger bismillah, jag gör detta i Allahs namn. Jag söker Allahs hjälp och så vidare. Att man ber Allah azawajal att underlätta. Vill du gifta dig, be om Allahs hjälp. Söker du jobb, be om Allahs hjälp. Ska du utföra ett jobb, be om Allahs hjälp. Och så vidare. Och sen så säger profeten alaihissalam, wa la ta'jiz. Och var inte lat. Ja, ni kämpa. Var mån. Ha en stark viljekraft. Sök Allahs hjälp och var inte lat. Akta dig för lathet. Lathet kommer inte att hjälpa dig vare sig i religionen eller i dunja. Eller hur? Vi finner att de flesta som är arbetslösa, de är lata. Det är inte en brist på jobb eller brist på utbildningar. Det är bara, jag pallar inte. Eller hur? Och samma sak med religionen. Det är inte så att de har brist på tid i att göra sina sunna böner. Att de har brist på tid att fasta. Att de har brist på tid att gå på föreläsning. Att lyssna på föreläsningar, att läsa en bok. Det är inte det. Man är lat. Det är mycket lättare att bara kolla på tv. Eller hur? Det är så mycket lättare. Sitta på datan, tv och så vidare. Än att göra de här sakerna som kräver lite uppoffring. Så akta er för lathet. Och sen så säger profeten a.s. och om ni drabbas om någonting, alltså en motgång, så säg då inte att om jag hade gjort den här saken på ett annat sätt så hade det blivit annorlunda. För om öppnar dörren till shaitan, utan säg istället qaddar Allah wa ma sha fa'al. Om du drabbas av en motgång, du bryter benet, bilen krockar, du får inbrott, du blir sjuk eller någonting, så börja inte att skylla på ödet och säga att om jag hade åkt 10 minuter tidigare till jobbet hade jag inte krockat. Hade jag haft ett tillås på dörren hade jag inte fått inbrott. Och så vidare. Hade jag inte gått till de här sjuka småbarnen hade jag inte blivit smittad och så vidare. Ja? Kom inte med sådana saker och säg qaddar Allah wa ma sha fa'al. Det var ödet och Allah gör vad han vill. Acceptera bara. Så man ska inte använda det här low om till att ifrågasätta och vara besviken med ödet. Det ska man inte göra. Men det är tillåtet när det kommer till framtiden till exempel att man säger om jag hade pengar så skulle jag hjälpa fattiga. Så får man säga, det är okej. Okay. Om jag hade pengar så skulle jag hjälpa fattiga. Man får inte heller använda ordet om när det kommer till syndare till exempel. Om jag hade pengar så skulle jag festa till exempel. Så skulle jag köpa alkohol. Inte tillåtet att önska någonting haram på det här sättet. Om. Så man ska undvika att använda det här ordet om när det kommer till att ifrågasätta ödet. Utan man, någonting drabbar dig så säg qaddar Allah wa ma sha fa'al. Det här var ödet. Och någonting som Allah har velat. I nästa hadith, hadith 13, så berättar författaren hadith Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'da wa shabbaka bayna asabi'ihi muttafaqun alayh. I den hadith så säger profeten Muhammad alaihi salatu wassalam att de troende är till varandra som en byggnad vars delar stödjer varandra. Och sen så satte profeten Al-Islam ihop sina fingrar. Han satte ihop sina fingrar. Och den hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och den hadith som vi talade om för några veckor sedan, eller hur? När vi talade om liknelser. Den här liknelsen. Där profeten Muhammad Al-Islam liknar muslimernas sammanhållning. Och den muslimska umman vid en byggnad. Vid en byggnad. Och att dess delar stödjer varandra. Och den här hadithen har ett budskap. Och det är att vi muslimer ska vara enade. Som en byggnad. Vi är enade som en byggnad. Och att vi ska stötta och stödja varandra. Precis som den här byggnaden. Olika delar har olika funktioner. Och vi muslimer är olika. Han är läkare, han är professor, han är sheikh, han är imam och så vidare. Vi har olika funktioner. Men tillsammans, när vi är enade och stöttar varandra så blir vi jättestarka. Som den här byggnaden. Om du nu börjar riva de här pelarna, du börjar riva hörnen och så vidare, så kanske hela byggnaden faller. Eller hur? Vad skulle den här byggnaden vara utan tak till exempel? Det skulle vara ganska värdelös, eller hur? Utan dörrar, det skulle vara iskallt. Och så vidare. Så att alla komponenterna behövs tillsammans för att byggnaden i sin helhet ska vara ståtlig och ska vara stark. Och så ska kunna stå emot kyla, värme, regn och så vidare. Och fattas vissa komponenter så kommer byggnaden att bli svag. Eller hur? Och en dörr, om du lägger en dörr där ute på gräsmattan, kommer den ha någon funktion? Nej. Den i sig själv har ingen funktion. Eller du ställer en penare på gräsmattan. Den har ingen funktion. Men tillsammans så får allting en funktion. Förstår ni? Och samma sak med den muslimska umman. Att vi måste vara enade. Stötta varandra och hjälpa varandra. Och det är då den muslimska umman kommer att bli ståtlig. Och kommer att bli stark. Men när vi inte stöttar varandra. Vi inte är enade. När vi splittras i grupper och sekter och partier. Då kommer vi att bli svaga. Vi kommer att bli svaga som det här gamla rucklet. Ett hus som höll på att falla ihop. Där kyla kommer in, värme kommer in, regn kommer in, insekter kommer in och så vidare. Förstår ni? Och du kan knappt vistas i huset för att du håller på att falla ihop och så vidare. Det är inte så vi ska vara. Men det är tyvärr så man kanske nästan kan framställa den muslimska umman idag. Att vi är väldigt svaga. Vi är väldigt, väldigt svaga. Och vi måste vara enade. Och våra fiender vet detta. Att om vi är enade på en och samma sak så kommer vi vara jättestarka. Men när vi är splittrade så är vi svaga. Som Allah har sagt, وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Att tvista inte, var inte oense. För då kommer ni att förlora ert mod och er styrka. När vi är splittrade oense så förlorar vi vår styrka. Och det är tyvärr det man kan se idag. Jag såg en video idag. Någon man från Israel stod, eller det heter inte Israel, det heter Palestina, men ockuperade. Och det ska man också veta, eller man har sagt, man ska inte kalla det här landet för Israel. För Israel är någonting vackert. Israel, alaihissalam, det var Jakob, alaihissalam. Och därför är också ett fel som vissa gör. I khutbah de säger, må Allah förbanna Israel. Får inte göra så. Israel var en profet. Och de har kapat det här vackra namnet och satt det på sin skurkstat. Förstår ni? Så du får inte ens kalla det för Israel. Utan det kallas för Palestina, Muhtalla. Ja, är ni den? Vad heter det på svenska? Muhtalla. Ockuperade Palestina. Så han tog och skrattade åt muslimerna. Ja, de är 50 länder, de är så svaga. Den här armén är så. De utgör inget hot för Israel. På 10, 20, 30 år. Och de är mot varandra. Och så vidare. Han stod och sa att vi är trygga. Och vi utvecklas och vi utbildas och vi bla bla bla. Och så vidare. Subhanallah. Och folk satt och skrattade i publiken och så vidare. Så subhanallah, det är inte så det ska vara. Muslimerna ska vara som i guldåldern. Ni vet Spanien, Andalusien, forskare, uppfinnare och ulema och mashallah. Det var så blomstrade medan Europa låg i mörkret. Så åkte man till Andalusien för att lära sig världslig kunskap av muslimerna. Subhanallah. Men Allah al-Mustan idag, vad är det muslimerna har uppfunnit de senaste 100 åren? Vad är det vi har uppfunnit för någonting? Allah al-Mustan. Så att viktigt att vi muslimer tar oss i kragen. Rycker upp oss själva. Och att vi blir enade. För då, wallahi, kommer vi att vara starka. Och Imam Sa'di säger i förklaringen på denna hadith, och slutsatsen efter att han nämner vissa saker, är att vi alla ska sträva efter att gynna varandra. Vi alla ska sträva efter att gynna varandra i vår religion och i våra världsliga angelägenheter. Och vi ska se våra mål som ett mål. Även om vägen till att uppnå dessa mål är olika. Yani han talar här om de saker som är bra och gynnar muslimerna. Ja. Så hur viktigt är det inte att agera på denna mycket mäktiga hadith? Där vår ärade profet alaihi salatu wassalam uppmanar den här umman till att vara som en byggnad där delarna stödjer varandra. Och som kroppen, som också är enad, där om en del av kroppen lider av en smärta, så kommer resten av kroppen att lida av feber och sömnlöshet. Och därför finner vi att våran religion har uppmuntrat oss till allting som stärker detta, i denna sammanhållning. Och allting som leder till kärlek mellan de troende. Och allt som leder till att vi samarbetar på vad som gynnar oss. Och att denna religion också förbjuder allting som splittrar oss och leder till fiendskap och splittrar våran enighet. Och det finns så otroligt mycket texter just om detta. Så det här är en viktig grund i religionen som vi måste värna om. Och vi måste försöka att uppnå dessa mål med alla möjliga medel. Gärna som är tillåtna. Så väldigt viktigt att vi muslimer verkligen försöker att uppnå detta. Den här enigheten, sammanhållningen. Att vi är en umma. Och då är det viktigt att man enas på sanningen. Inte bara enas till höger och vänster, huller och buller. Vad är det vi ska enas på, Erhon?
Sanningen.
Vad är sanningen?
Koran och
sunna. وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. Allah säger, håll alla fast vid Allahs rep. Yani inte bara enas, utan enas på Allahs rep. Och vad är Allahs rep för någonting?
Koranen
och sunna. Eller man säger Koranen i tafsir, men Koranen omfattar också sunna. Så enas på sanningen. Vi muslimer kommer aldrig att enas under en sekt, ett politiskt parti, en etnicitet, nationalistisk rörelse som vi tyvärr finner idag i många muslimska länder. Det här kommer inte ena muslimerna utan som kommer ena muslimerna är al-Quran wa sunna, al-kitab wa sunna. Det är det som kommer att ena muslimerna.
I vems förståelse,
akhi? Självklart, det har vi alltid sagt. Koranen och sunnan i sahabas förståelse. Är det sanningen? Så att man enas på det som är rätt. Och det som är bid'a, det som är yani, sekterism och så vidare, det kastar vi bort. Det är vi inte i behov av. Det var inte det som Allah sa åt oss att följa. Det var inte det som profeten Muhammed uppmanade oss till att följa. Utan han uppmanade oss att följa det som han och hans sahaba var på den tiden då han levde. Det är det som är den sanna och den rätta islam. Och den här bid'a och splittringen är det som har försvagat den muslimska umman. Nah, vi tar en sista hadith som är kort relaterat till samma ämne. Och det är hadith 14 som också berättas från Abu Musa radiyallahu anhu. Där han säger att profeten alaihi salatu wassalam, om en person kom och frågade honom någonting eller sökte någonting, så sa profeten alaihi salatu wassalam, ishfa'u faltu'jaru, medla för varandra så kommer ni att belönas. وَيَقْدِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مَا شَاءَ. Och Allah subhanahu wa ta'ala bestämmer vad han vill på profetens tunga alayhi salatu wassalam. Och denna hadith finns i Sahih Bukhari och Sahih Muslim. Och den här hadithen handlar om att vi muslimer ska hjälpa varandra i att försöka uppnå yani, nyttor. Ja. Som till exempel att medla för varandra. Och vad menas med att medla? En person, en broder kanske har ett behov. Och det här är jättevanligt. En broder behöver ett arbete till exempel. Låt oss säga att Mr. Hani jobbar på ett företag. Han jobbar bra, han är respekterad av chefen. Hans kompis Bilal behöver jobb. Så vad gör Hani? Och han litar på Bilal, han vet att Bilal är bra. Han går till chefen och säger, jag har en kompis som jag hoppas att du kan anställa. Åtminstone låta komma på intervju och jag går i godo för honom. Han är bra. För min skull, anställ honom, till exempel. Då har han medlat, han har lagt ett gott ord för sin broder. Och det här som kallas för chefär. Eller tvärtom. Här ni har den här positionen på företaget. Och han har en kompis på företaget som har gjort bort sig. Ja. Och kanske ska få sparken. Så han går till chefen och säger, snälla, ge honom en chans. Jag har talat med honom, han gjorde bort sig, han vet, han kommer inte göra om det. För min skull, lita på mig, ge honom en chans till exempel. Och chefen säger, okej, för din skull, låt det gå igen för den här gången till exempel. Då har han medlat på ett positivt sätt. Det kan också vara att en person behöver någonting på en ännu högre distans. Han behöver någonting från staten, från regeringen. Och han kan inte nå dit. Det finns för många stängda vägar för att komma till den ansvariga. Men han känner någon avlägsen släkting, kompis, bla bla bla, som har den här kontakten. Så han går till honom och säger, snälla, kan du medla för mig? Jag måste uppnå den här saken till exempel. Då är det rekommenderat i islam att man besvarar detta. Att man hjälper sin broder och att man går och medlar för den här personen. Så länge det han vill ha är någonting halal. Och så länge han inte vill ta någon annans rättighet. För det är tyvärr någonting som också har blivit vanligt idag. Det som kallas för wasita i våra muslimska länder. Har ni hört ordet wasita? Yani, medlare eller mellanhand. Och vad är wasita för någonting? Wasita kan betyda medlare. Men tyvärr så används det oftast på ett negativt sätt. En person misslyckades slutprovet på sin utbildning. Han pluggade inte, han brydde sig inte, han skolkade. Så hans farbror känner rektorn. Hans farbror går till rektorn och säger, snälla, hjälp den här killen, han är miskin, han kommer inte få jobb. Så rektorn säger, kallas, han får godkänt stämpel. Ja, han klarade provet.
haram. Eller hur? Det är en felaktig wasita. Okej, han får göra om utbildningen, han får göra om provet. Någonting sånt, men inte. Han får godkänt. Eller han är helt outbildad. Ah, en miskin, han behöver jobb. Kallas, han blir chef för firman. Och det 20-30 personer står på kö som är värsta utbildningen. Vad heter det? Kompetensen och så vidare. Nej, han som är helt okunnig. Jalla, du är min kusin. Du blir chef imorgon. Och sen han förstör hela företaget. Det här är felaktigt oavsett. Eller också, som nämndes i hadithen, om kvinnan som stal. Det fanns en kvinna som stal på profetens tid, alaihissalatu wassalam. Och man skulle hugga av henne handen. Och då så gick hennes släkt till Osama bin Zaid. Och de sa, snälla, kan du inte medla hos profeten, alaihissalatu wassalam? Han tycker om dig så otroligt mycket. Så han gick och försökte stoppa det här straffet. Men då blev profeten jättearg, alaihissalam. Han sa, tashfa fi haddi min hududillah. Ska du medla för att stoppa ett av Allahs straff? Det här var det som fick Bani Israel att gå under. Om en rik man stal så fick han gå. Och om en fattig man stal så straffade man honom. Wallahi, om Fatima bint Mohammed skulle stjäla så skulle jag hugga av henne handen. Så att sån här medling är förbjuden. Att du medlar för att göra någonting haram. Att stoppa islam eller nej, är ni någonting som är bra liksom. Eller medla för att gå före i kön för att ha andras rättigheter och så vidare. Det här är inte tillåtet. Och det brukar oftast vara relaterat till mutor också. Vilket inte heller är tillåtet på det här sättet. Så en väldigt, väldigt, väldigt viktig hadith som handlar just om den här punkten. Att man ska försöka medla och hjälpa sina bröder. Och vad får man då? Tujaru. Ni kommer att belönas. Och här är en viktig sak. Kommer du att belönas om din medling går igenom? Eller kommer du att medlas vare sig vad som än händer? Hänger ni med? Du ska medla för att din kompis ska få jobb till exempel. Då tänker vissa samman, nej, han kommer inte få jobb. Så jag behöver inte medla. Nej, gå och medla. Även om han inte får jobbet så får du belöning. Och de lärde sig att han kanske antingen uppnår det han vill ha. Eller han kommer närmare det han vill ha. Eller han får det inte alls. Och i alla tre fall så belönas du. För att du kämpade för att hjälpa din broder. Du stod upp för hans, vid hans sida. Och det leder också till att han kommer att tycka om dig. Att mashallah, den här brodern ställde upp för mig. Och kärlek mellan muslimer är en av de bästa av gärningar. Är en del av iman. Så att det är en väldigt vacker gärning att försöka medla. Och gå i godo och lägga goda ord för sina bröder. Så länge det är, det man säger är sant. Man ska ju då inte göra det på ett felaktigt sätt. Och inshallah vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.